Vilken gång i ordningen jag är vid den i Tyresö så berömda oxen vet jag inte. Jag är alltså på Karpstigen hos Ebbe Björkman. Och vi skulle beta av Fritjof Nilsson Piraten på sådär en 2-3 halvtimmar. Vi är nu uppe, Ebbe, i Fritjof Nilsson Piraten del 6. Har du börjat bli omständlig på gamla dal? Det är snart det här hotar att bli lika många som de här 12 frödinghalvtimmarna sistlidna år.
Ja, du vet, man blir lite trög när man blir gammal. Men jag tror väl att vi ska kunna klara det på några gånger till. Framåt jul ska vi säkert vara färdiga med Piraten.
Förra gången slutade vi med att Piraten var i Tranås. Var advokat, jobbade inte ihjäl sig. Däremot hans tandläkarhustru, hon jobbade och slet i sin gamla kappa. Och han umgicks med ortens societé. Den här ydredrottens, var det son eller sonson, Fredrik Räv?
Ja.
Som skar sig på nu när han skulle öppna ostron.
Ja.
Och rådde sig att använda jodsprit. Men han tyckte den smakade jäkla dåligt. Det var slutet förra gången.
Ja. Och Piraten har ju skrivit i sina noveller att han var väldigt tacksam för att han träffade dessa människor där uppe i Tranås-trakten. Därför att de gav honom inspiration. Mm-hmm. Och särskilt tacksam var han att han blev god vän med Fredrik Räv. Denna man hade en humor som passade piraterna. Hans humor var bizarr och han hade ett starkt sinne för effekter. Mm. Och han excellerade i practical jokes. Nu var det så att det var en sommar då Fritjof hade blivit bekant med två fröknar, nämligen fröken Roskull och fröken Ross. De firade nämligen sin semester där på vattenkuranstalten.
Sa du fröken Ros och fröken Roskull?
Ja visst, visst.
Det kan man ju för Roskull kalla dem, ja.
Ja, och den ena hon var konstnärinna och den andra var sjukgymnast. Och de var två medelålders damer och sportigt föryngrade, som han sa, välväxta och fina i hullet, tyckte han att de var. Och de hade ju hört talas om Fredrik Räv, så att de var på honom jämst. Kan du inte presentera oss för Fredrik? Han ringde upp Fredrik Räv och sa, jag har två fröknar här som gärna skulle vilja träffa dig. Okej, sa han, kom hit så ska jag bjuda er på middag. En dag, skriver han så här, så stuvade jag in fröknarna Ross, Kull och Ross och några buteljer vin i en bil, och så körde vi de tre milen till Tullerum.
När de kom Tullerum?
Fram, ja, Tullerum.
Finns det verkligen?
Ja, det är en känd ort där utanför Tranås. Mm. Och när de kom fram där så fick de då säga att han Fredrik, han stod på trappan och han var klädd i en stor rutig kostym. Och så hade han en flat stråhatt som var en slags chapeau-klack. Du vet,
så man kunde pressa ihop.
Ja, pressa ihop, ja. Uh-huh. Och han hade haft främmande då på morgonen och han var väldigt uppspelt efter frukosten, för han hade tagit sig några rejäla kaffejökar.
Efter frukosten?
Ja.
Inte i Småland gör man så, möjligen i Skåne, som är ett sedelslöst område,
ja,
jämfört med Småland.
De blev väl inspirerade av den skånska beteendena där, ja, jo. Och sen så sprang han ut och så på vägen till grinden så klappade han ihop hatten och så singlade han ut den i luften och så rundade den där runt ett träd och återvände som en dresserad fågel i handen på honom. Och det var ju
en bumerang eller en, han var frisbeekonstnär,
ja, det var ena.
Decennier före uppfinnandet av frisbeen.
Ja, det var det. Uh-huh. Han var en föregångsfigur.
I denna sport.
I denna sport, ja. Och då, förstod du, så hade de Fällbordet, det stod dukat där under körsbärsträdet, och där var sill, och där var hummer, och där var kantareller och torkad fårbog och olika ostar. Men han hade dukat med djupa tallrikar. Och några
var det inga glas?
Nej, det fanns inga brännvinsglas.
Hade han druckit upp all spriten till frukostkaskarna? Ja.
Spriten var slut, förstår du.
Jaha.
Men han hade någonting i källaren. Så han sprang in, förstår du, och kom ut med ett fat. Och så sa han, ja, brännvinet är utsupet. Nu får vi äta starkmos istället. Och starkmos, det var hans egen uppfinning. Mm. Det bestod nämligen av sockrade äpplen som hade fått jäsa till 20% styrka.
Och sock... Förlåt, 20% alkoholstyrka?
Ja, visst var det det. Visst.
Kan mosade äpplen bete sig så?
I Småland, ja. Oh, ja. Osaginellt, kvittrade fröken Roskott. Och gud, så underbart, sekunderade fröken Ross. Ja. Så blåste Fredrik allemansskaffning på sitt jägarhorn. Och vi satte oss till bords. Och han la för oss av starkmoset. Och skål.
Skål,
sa Fredrik Räv. Och höjde skedet med starkmoset.
Vad gjorde fröknarna Ross och Roskulla?
Jo, de tyckte ju att det var ganska lustigt det hela. Och nu vet vi det, att en sån här portion starkmos, det motsvarar ungefär 4 starka supar. Så att
det var 20%.
Ja, visst, 4 starka supar.
Om djuptallriken var full av det där moset, ja, så förstår jag det.
Ja, och stämningen blev mycket hög. Mm. Och fröken Roskulls kinder, de blossade. Och fröken Ross, hon fnittrade som om hon hade varit kittlad. Och Fredrik tällde på fårbogen så spånorna de yrde.
Ja.
Ja. Sedan så skulle de ju som sagt få äta varmrätt. Men Fredrik, han var ju väldigt mån om att inte ha så mycket disk. Så han sa, nu vänder vi på tallrikarna, sa han. Nu vänder vi på tallrikarna. Så de vände på de där djupa tallrikarna. Och sedan gick han in och så stekte han abborrar. Och så kom han ut med abborrarna och la på baksidan på tallrikarna. Och så skriver han så här, och så drack vi svalkande mosel ur stora härliga glas. Och sen till dessert så åt vi körsbär direkt från träden som vi satt under. Så det var bara att sträcka upp handen och plocka efterrätten.
Så. I vilken av sina böcker har Fritjof Nilsson, piraten, skildrat det här som du... Ebbe Björkman ganska fritt tolkade, om jag har fattat det rätt.
Ja. Jo, det var i den postuma utgåvan Medaljerna, som sattes ihop efter det att han var död och kom ut, alltså ett par år efteråt. Ja.
Säg nu, doktor Björkman, hur många romaner och hur många novellsamlingar han Fritjof Nilsson Braten ger ut innan han dog någon gång i början av 70-talet.
Ja.
76, 77 år gammal.
Då kommer du ju osökt in på det här med miljöerna. Och det ska man kanske nämna några ord om. Att
men inte var Tranås det huvudmiljön?
Nej.
De böcker jag har läst, de har utspelat sig i ditt hemlandskap. Det där halvdanska, vad det nu heter, längst ner där.
Ja, det är riktigt. Det är riktigt som du säger. Därför att om du nu, jag har ju uppskrivit här lite noveller från Småland. Från Småland är det som sagt var bara noveller. Och det är ungefär ett 20-tal noveller som handlar om den småländska miljön.
Mm.
Romaner. Ja, det finns ingen roman från Tranås, utan romanerna, de är faktiskt från den skånska miljön. Han skrev ju 6 romaner, och 5 av dessa är från Vollsjö och Kivik.
I Vollsjö var han född? Och Kivik bodde han sen?
Ja, från 1936 bodde han faktiskt i Kivik.
Mm.
Och där var det ju Bombi Bitt och jag, som vi kanske kan tala mer om senare, lite längre fram, framåt hösten.
Det var debutromanen?
Ja, det var debutromanen 1932.
Jättebra årgång.
Ja, det var det. Och sen året efter han var flitig då, så skrev han bok i Örtagård. En utomordentligt intressant och trevlig, mycket humoristisk roman, där samma personer återkommer som i Bombi Bitt och jag.
Var det Vålsjö det, eller?
Ja, det var Vålsjö, ja.
Mm.
Och sen kom ju Bokhandlaren som slutade bada, som det finns mycket att säga. Sen kom Lundaromanen, Tre terminer. En roman alltså är det från Lund, och det är alltså hans studietid i Lund.
Som och den har vi pratat rätt mycket om tidigare under de här halvtimmarna.
Ja, och där är någonting som är rätt intressant, därför att det var ju en del som tyckte att de blev porträtterade lite väl häftigt i den där romanen. Särskilt fadern tyckte inte riktigt om den där romanen Tre terminer, för han tycker att han beskriver honom på ett sätt som han, ja, som han inte riktigt tyckte om.
Och det Stinsen i Vålsjö, piratens pappa.
Ja. Och det var väl andra som också kände sig porträtterade på ett, ja, som de tyckte kanske inte så roligt sätt.
Du har någon gång sagt till mig att han inte, så att säga, i sina noveller och romaner, Piraten, skildrade människor som de var. Du har snackat om att han använde sig av klippdockor. Ja. Vad menar du med det?
Jo, klippdockor, ja. Man tar ett huvud från en och sätter en kropp på ett annat. Det är ju modernt nu, som vi har sett alltså i tv, eller hur?
Tänker du inte på såna här data-internetbilder?
Ja, fast han använder...
Där man sätter nakna kroppar på kända huvuden.
Fast han använde ju detta på ett lite trevligare sätt.
Ja.
Men det var de som kände sig träffade. Mm. Han hade ju tänkt, förstår du, att ha en fortsättningsroman på Tre terminer som skulle heta Hotell Korsakoff. Men den kom aldrig. Den kom aldrig på grund av kanske att möjligen var det fadern som reagerade mot detta. Och istället fick han jobba fram en annan. Och det blev det istället Bombi Bitt och Nick Carter 3 år senare.
1946.
1946, ja. Ja, det var alltså miljöerna Kivik, Lund och så Tranås. Tranåstiden.
Nej, vänta lite, Kivik, det var väl Vålsjö?
Ja, Vålsjö, ja.
Mm.
Ja, och även Simrishamn. Var det en dels någon novell som det kommer. Mm. Men sen i alla fall får man nog säga det, att det där med Tranås, det var väldigt, väldigt befruktande för hans romankonst eller novellkonst. För där träffade han ju en förfärlig massa människor som var intressanta, hade saker och ting att berätta. Och de kunde berätta, och det var ju sådant som han då antecknade, och sedan kom detta fram i noveller och romaner. Och jag kan mycket väl tänka mig att det finns episoder i som har hänt i Tranås som man eventuellt skulle tro kunna använda sedan i sin skånska miljö i de romanerna där.
Men Ebbe Björkman, nu kanske jag kränker din skånska stolthet. Men när jag läste Fritjof Nilsson Piraten för sådär 40 år sedan, så minns jag en figur som jag tror faktiskt var smålänning. Någon som hade ett franskt namn, Blaudonné eller något sånt där. Blaudonné, Blådåre eller vad.
Jaha, du menar Victor Dieudonné, Blaudonné.
Ja, det låter hemskt småländskt. Men visst var han någon småländsk ädling?
Ja. Han var alltså en småländsk ädling, och det finns ju en förlaga till honom som heter Sven Ridderborg, som satt på Sjövik i Ydre, som var väl kanske en 20 år äldre än Piraten. Och han träffade ju honom Och denna man berättade ju en hel del för honom. Och han är alltså förlaga till denne Victor Dieudonné Blaudonner.
Och denne Sven Ryddeborg, han hade varit med om ett och annat.
Ja, nu var det ju det att han var enda barnet till sin far. Och naturligtvis ville fadern att han skulle bli officer. Och då måste han in på Karlberg. Men då måste man ju ta studentexamen.
Mm.
Men han var ju faktiskt inte särskilt lämpad för studier. Så att han, när han tredje året i sträck blev kuggad i tredje klassen, då förstod fadern att han skulle syssla med någonting annat. Du får bli lantbrukare, som jag sa. Ja, då skulle han ju bli lantbrukare. Men det visade sig också att han inte var särskilt lämpad för detta. Han ville rida över hinder, han ville rida över gärdsgårdar och rida omkring på dessa marker, men att odla dem, det hade han inget intresse för.
En föga samhällsnyttig varelse,
ja,
som inte bidrog till den höjningen av den dåvarande bruttonationalprodukten.
Nej, han stack. Fadern fick så småningom ett brev från Marseille. Så sa han, jag ska bryta mig en bana på ett annat sätt.
Från Marseille i Frankrike?
Ja.
Blev han främlingslegionär?
Nej, han åkte till Sydafrika. Och där utmärkte han sig redan tidigt. Han var med på engelsmännens sida när de här matabelerna gjorde ett uppror. Läger där.
Stackars afrikaner, ja. Mm.
Ja, det var Zulu-kafrar, tror jag, av något slag. Och han var väldigt duktig där och gjorde sig gällande. Sen kom han till...
Och skjuta afrikaner med gevär som använde spjut som inte hade så lång räckvidd.
Ja, det drog han sig inte för.
Nej, det kan jag tänka mig.
Sen åkte han ner, stannade i Sydafrika och sen blev han polis där nere. Men han hade ju en svaghet för whisky. Så att ibland var det väl lite si och så med hans tjänstgöringsduglighet. Ja, sen så kom han ju in i den här konflikten mellan holländare och engelsmän i det så kallade boerkriget. Det känner du bra till.
Holländarna kallades för boer. Det är platttyska för bauer. Bönder.
Ja.
Och de hade två egna republiker, Transvaal och Orange-fristaten.
Mm.
Och så var det så lyckligt att det hittades en massa diamanter på deras områden. Och då blev ju engelsmännen väldigt sugna på att utnyttja dessa rikedomar. Men de här boerna, de var lite gammaldags. De var verkligen bönder. Så att de gick inte med på engelsmännens alla önskemål. Och därför angreps de här båda republikerna 1899 av engelsmännen. Och det gick väldigt dåligt från början för engelsmännen. För de var ganska knepiga de här. När jag var liten pojke var en av mina favoritböcker Den unge borhjälten. Läste du den någon gång, Ebbe Björkman?
Ja, det var för 60 år sedan.
Ja, ungefär. Och engelsmännen lyckades till sist kväsa de här. Bland annat genom att samla upp civila boer i koncentrationsläger. Där väldigt många av dem dog. Det var inte gaskamrar, men det var det som brukar ta de flesta offren i koncentrationsläger. Nämligen sjukdomar, tyfus och alla möjliga grejer.
Ja.
Där var han med, alltså, den här Blaudonné, eller vad heter han, Sven Ryddestad.
Ja, och där utmärkte han sig och blev underofficer. Och åkte sedan till England. Men för att man ska kunna leva ståndsmässigt där så måste man ha en inkomst på 500 pund om året. Så han skrev hem till sin far. Nu fick fadern det andra brevet efter 14 år. Efter 14 år att jag behöver pengar och jag är underofficer och jag behöver så mycket. Mm-hmm. Och då öppnade han ett konto för sin son där, så han levde ganska gott där nere. och skrev ibland hem och talade om hur trevligt han hade.
Hygglig och generös småländsk farsa.
Mm. Men så småningom dog fadern. Och då åkte han hem, sonen, och sålde allt lösöre. Sålde gården och levde upp pengarna på 4 år. Så till slut så gick det i konkurs. Men då var det så tursamt att det första världskriget bröt ut.
Det tyckte du var tursamt?
Ja, för honom.
Ja.
För han stack till England och var med där i detta. Och han var med bland annat i den stora kavallerichocken som de... Den första och enda och allesammans...
Kavallerichockerna var inte speciellt lyckade på västfronten, om jag får säga så. För det fanns ett nytt vapen, kulsprutan.
Ja, de sköts ner allihopa. Utom denna Bladonner som klarade sig hem. Och klarade sig och komma tillbaka igen och blev officer.
Enligt Fritjof Nilsson Piraten.
Ja, blev officer. Mm. Och då var det ju så att han var ju ute i det där kriget och han gjorde egna räder och hämtade hem tyskar som fångar. Men han var lite för djärv så de tyckte att han skulle inte hålla på med det utan han blev chef för en depå bakom fronten. Men nu var det ju det att i denna depå var det väldigt mycket whisky. Och denna depå blev utarmad på whisky så när de skulle titta efter hur det var med tillgången på olika saker så visade sig att alla drycker var borta som han naturligtvis hade druckit upp och det blev han ställd inför krigsrätt och då blev han alltså dömd till döden.
För förskingring av arméns whisky?
Ja.
Jaha.
Och brigadgeneralen som var rättens ordförande, han frågade: kan ni anföra något skäl som skulle hindra mig att döma er till döden? Så svarade Viktor i stramlivakt: som jag faktiskt är levande ser jag inget hinder för en dödsdom. Så satt han där i sitt sista kvarter i en källare. Och man gav honom skrivdon och lite en flaska whisky. Han bytte snart bläcket mot ännu en flaska whisky och pappret mot en kortlek. Så satt han sig att dricka och lägga persians vid skenet av ett stearinljus. Prästen kom in med nattvardstyget under en servett på armen. Viktor tittade förstrött upp från korten och räckte honom en slant med orden: tack min gode man, men jag har just rakat mig. Strax insåg han sitt misstag, flög upp med många ursäkter och satte sig högst smickrad över att bli bjuden religionens tröst. Prästen föll på knä vid spelbordet och han tyckte att Viktor skulle göra sammanleds. Viktor kastade en blick på sina nyborstade, galonerade byxor och en annan blick på det sörjiga lärgolvet. Herr pastor, ära, skyldighet och vilja. Jag är mycket mån om min själs salighet, men jag köper den inte till vilket pris som helst. Nu blev han emellertid benådad.
Jaha.
Och fick sedan åka hem till Sverige.
Jaha.
Igen.
Och det var Sven Ridderstad.
Ridderborg.
Ridderborg var det. Ja,
han är förlaga.
Som Fritjof Nilsson Braten skildrar i vilken bok? Och i en novell va?
I en novell. I en novellsamling som heter Vänner emellan.
Vad heter novellen?
Ett liv.
Mm. Och vad kallar Fritjof honom nu igen? Det där ståtliga franska namnet.
Victor Jeudonné Bladonner med Sven Ridderborg som förlagan.
Men Ebbe Björkman,
ja.
Skildrar inte Fritjof Nilsson Piraten smålänningarna som vi är vana att uppfatta dem? Eller som ni skåningar brukar förtala dem? Att de är snåla och om sig och kring sig.
Mm.
Va?
Ja, han hade ju som sagt var öppnat en advokatbyrå där Och en av de första klienterna som kommer in där till honom, det var faktiskt en knipslug smålänning ifrån Ydre. Han kommer in till honom, tittar sig misstänksamt omkring och så säger han: jo, jag skulle vilja ha ett gott råd, sa han. Jaha, vad gäller saken? Jo, jag undrar om det är så att behöver man betala tillbaka det som man har lånat?
Ja, och så advokat Nilsson då?
Jo, det bör man naturligtvis göra rent moraliskt, men ni får berätta närmare. Jo, det är nämligen på det viset att jag lånade 300 kronor av en granne för 3 år sedan. Och jag undrar om man behöver betala tillbaka det. Ja, det ska ni naturligtvis göra. För jag frågar, finns det någon revers på det? Jo, jag skrev en revers. Men se, nu har jag funderat här. Jag undrar om det är lagligt, nämligen därför att den där reversen, den är inte bevittnad. Och jag har hört av folk som vet och en del om lagen och säger att en revers ska vara bevittnad, annars är det inte lagligt. Ja, vem är det som har sagt det? Ja, jag vill inte säga namnet, men det är en som jag känner. Och han känner till lagen utan och innan, för han har faktiskt suttit inne. Han har suttit inne själv 3 gånger. Jaha, sa han, ni vill alltså inte betala tillbaka de pengarna? Nej, det vill jag inte. Inte om det är olagligt, för reversen är inte, den är inte bevittnad. Nej, sa han. Och ni vill då att jag ska ge er ett råd i detta? Ja, jag skulle gärna vilja ha det, sa han. Vad kostar det? Ja, det kostar 25 kronor. Det var dyrt. Ja, sa han, det är dyrt, men det är ett bra råd som ni kan ha nytta av hela ert liv. Men jag vill ha betalt i förskott. Jaha, han tog fram plånboken, tog fram 25 kronor. Och lämnade honom. Kom nu här lite närmare, sa Fritjof, så ska jag tala om för er hur ni ska göra. Ta med er 2 personer och gå hem till den man som har lånat er pengar. Och låt dessa 2 personerna bevittna reversen, så blir alltsammans lagligt.
Ja, men då var ju advokat Fritjof Nilsson piraten inte speciellt hjälpsam mot sin klient, kan man säga, tvärtom. Han snodde den där stackars smålänningen på 25 kronor, mycket pengar på den tiden.
Ja, men han hjälpte honom så att det hela skulle bli lagligt. Men han kom aldrig tillbaka som klient igen.
Det var det som smålänningen hycklande påstod vara motivet för att han inte ville betala igen. Det var inte lagligt när det inte var bevittnat. Ja.
Nej, han ville följa lagen till punkt och pricken.
Ja. Vad står det där någonstans då? Du har väl inte hittat på det själv?
Nej. Det står också i den postuma utgåvan, medaljerna, under kapitlet juridik.
Tack för den här gången, Ebbe Björkman. Fritjof Nilsson Piraten, del 6. Nu tycker jag vi går ut och sätter oss under Tyresös mest berömda oxelträd, ditt eget här på Karpstigen.